Det här är en podd från Svenska Yle.
Om någon nu hade tänkt sig att regeringen och det politiska livet i Finland kan dra en suck av lättnad efter de här senaste veckorna av häftig turbulens, så tror den nog helt fel. Eller hur, AG Karlsson, som är politisk reporter på Svenska Yle?
Jag tror att du har helt rätt i din bedömning.
Just det.
Precis så.
Och det här är alltså nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Och det är alltså AG och jag som sitter här och vi ska prata nu om läget som det är just nu. För nu har ju då Socialdemokraterna valt sin statsministerkandidat och hon heter Sanna Marin. Hon är 34 år och det har ju sagts nu 1000 gånger och det har också spridit sig som en löpeld i världspressen att Finland får en så här jätteung statsminister. Hon själv säger ju nu att hon inte vill att man ska hålla på och tjata om hennes ålder så mycket, för det handlar mera om sak. Men AG, visst är det ju ändå en hisnande generationsväxling vi ser?
Det är en stor generationsväxling på gång i den finländska politiken. Det är helt klart att det är på det viset. Men jag kanske lite tycker också så att man inte ska behöva fästa så hemskt mycket uppmärksamhet vid den här ålders- och erfarenhetsfrågan just här. Att människor borde ju bedömas på basis av vad de uträttar och hur väl de passar för ett visst jobb och inte på andra grunder.
Ja, precis. Och då är det ju inte bara Sanna Marin som är ung och kvinna, utan det är ju faktiskt alla ledande ministrar nu i regeringen, mer eller mindre, eller hur?
Mer eller mindre blir det på det viset, jo.
Grönas, Maria Ohisalo, Centerns, Katri Kulmuni, Vänsterns, Li Andersson. Där har vi dem. Jag kollade här på Twitter för en stund sedan och där pågår just precis nu en debatt om det här. Att det blir lätt så att man blir reducerad till ung kvinna för att man är det.
Ja, det kan hända att det är på det viset, jo. Men som sagt så mer relevant kanske skulle vara att se att vad slutresultatet blir, hur väl passar man i den här rollen. Det vet man ju först sen om en tid. Jag menar, personer av olika kön och åldrar så har kunnat klanta till det i politiken de senaste åren har vi sett. Så att inte förstår jag varför man inte skulle kunna ge dem här en chans.
Nej, precis. Man kan vara 50 plus och man för att klanta till det också.
Också det är möjligt.
Men precis som du sa, det handlar ju om sak och det här. Nu är det ju så att nu får ju alla politikerna och vi journalister också för den delen sluta kanske ägna oss så mycket åt spelet och börja titta på innehållet i politiken. Och när vi börjar titta på det så hamnar vi i regeringsprogrammet och med den politik som den här regeringen har stakat ut att den vill göra. Och då har vi ju ganska många stora och svåra frågor kvar.
Det är just så som det är och det är ju där som jag tänker som så att det nu har varit en stor turbulens och folk tror att nu ska det lugna ner sig så är det nog nödvändigtvis inte alls här framöver. Att precis samma utmaningar som fanns tidigare så finns ju kvar när man tänker på innehållet i politiken och sen de här partiernas utmaningar. Att om vi nu börjar med partierna som sådana och deras popularitet så Socialdemokraterna och Centern så om man bara ser på populariteten så går det jättedåligt för båda. Den här senaste YLE-partimätningen så Socialdemokraterna fick 13,2% och Centern 10,6. Om vi skulle ha tänkt det här för 20 år sedan skulle det ha känts helt omöjligt att det kan inte stämma det här.
Exakt.
Det var men liksom, där är de nu.
Precis. Det var liksom mer än 20% som de hade stöd.
Och det här är ju nu då utgångspunkten som de börjar det här nya samarbetet nu i den här nya regeringen som nu då bildas. Det här är utgångspunkten. Och då har ju båda ett enormt behov av att visa någonting, vad som helst för resultat. Dels åt liksom samhället som helhet, men framförallt sen också de egna väljarna.
Och de resultaten som de ska visa för de egna väljarna så kan ju vara resultat som kanske till exempel då Centern och Socialdemokraterna inte är särskilt eniga om. Nu blir det lite kryptiskt det här kanske, men de vill ju ganska olika saker faktiskt och behöver profilera sig på olika sätt.
Absolut, så är det. Och om man nu ser på de här två så har jag nog på att känna att Centern kanske har det lite svårare därför att de rent ideologiskt är lite i kläm i den här regeringen. Det var många centerpartister som tyckte att man borde inte alls gå med i en sån här regering. Inte rent ideologiskt och inte på efter det valet man gjorde, det senaste riksdagsvalet, där det gick riktigt dåligt. Så det finns många olika aspekter som gör att det är bäddat för konflikter, kan man väl säga egentligen.
Ja, vilka saker tänker du på då specifikt? Var blir det svårast?
Och förutom det här då att de båda måste visa någonting och få resultat i stånd och profilera sig mot varandra ofta blir det i praktiken så tänker jag på saker som vi har klimatpolitik, energipolitik, landsbygdspolitik, invandringspolitik, näringspolitik. Mm. Där Centern åtminstone sådär traditionellt har en lite annan linje än de här andra regeringspartierna. Sen får de visserligen stöd av SFP i vissa frågor. Mm. Men ändå så är det nog Centern som har den där problematiska sitsen i den här regeringen. Ofta river åt ett lite annat håll än de andra.
Mm. Det är lite Centern mot de andra faktiskt. De andra har ju ganska lätt att enas troligen ändå i till exempel klimatpolitik och så.
Förmodligen är det så ganska långt och här är ju egentligen ingenting har ju ändrat för Katri Kulmuni här. Mm. Sen hon blev valt i ordförande. Mm. Att fortfarande är de här exakt samma utmaningarna kvar, det vill säga låg popularitet som dessutom bara har blivit sämre nu. Mm. Att man borde visa någonting för sina egna väljare. Mm. Och vad är det som Centern ska hitta på för att om de nu vill bli ett stort parti igen, vad ska de göra? Och går det att göra den här regeringen? Det vet vi inte heller.
Nej. Om vi tar lite klimatpolitiken fortsättningsvis som exempel så där finns det ju då starka krafter inom Centern som inte är med på noterna när det gäller att köra ner stödet till fossilt bränsle till exempel eller avskaffa torven eller alla de här sakerna som finns i regeringsprogrammet.
Det är ett mycket konkret exempel, jo. Om vi nu tänker på till exempel en familj som har två bilar och bor på landsbygden. Mm. Jämfört med någon som bor i Berghäll eller Tölö i Helsingfors. Man har hemskt olika syn på den här saken. Och där är nog en sak som många, jag använder nog det klassiska centerpartister, har lite svårt med just den här delen av politiken. Att förstå att varför görs det på det här viset och vart ska det riktigt leda. Och resultatet ser man ju också i gallupparna att folk har visat att de är missnöjda med det som sker.
Socialdemokraterna då, de har ju också en besvärlig sits. Det glömmer man kanske bort nästan lite när man pratar om Centern och där har det ju rasat så väldigt mycket. Men det har ju rasat helt enormt mycket för Socialdemokraterna också. Vad är läget nu för Sanna Marin och de här dåliga opinionssiffrorna?
Precis som du säger så också för SDP så under Lipponens tid så 13,2%, det skulle inte ha varit möjligt. Man skulle inte kunna tänka sig det att nu hade ju sett en hemskt stor förändring i den folkrörelsen också. Mm. Också där finns stora utmaningar. Men kanske ändå de till och med lite vinner på det här valet av ledare. Mm. Marin blir ju nu då statsminister och förmodligen sen i sommar också partiordförande. Allt annat skulle verka konstigt tycker man. Hon är ju redo och uttrycker sig bättre än Rinne i massmedia. Och det här är en sak som många socialdemokrater säkert ser att det är en väldigt bra sak. Och kanske innehållet i regeringspolitik också är lite mer socialdemokratiskt än centerpartistiskt, om vi skulle säga som så.
Ännu då om Sanna Marin, hon har ju, det har ju skett ett generationsskifte nu då. Men har en sån som hon då liksom partimaskineriet med sig? För det vet vi ju att där finns det ju en hel del människor som kanske önskar att allt ska vara som förut. Eller inte vet jag kanske har fel.
Det kan nog mycket väl hända så. Båda de här partierna är sådana att de har ganska mycket äldre personer också som är och har varit aktiva och har vissa förväntningar. Att visst finns där en konflikt också mellan det här att man dels borde behålla rötterna och behålla kontakten till rötterna och samtidigt lyckas förnya sig.
Den förändringen som ju har hänt då, det här som vi har pratat om då när vi pratar om tiden när Paavo Lipponen var statsminister. Det är alltså nu då 16 år sedan faktiskt hans andra regering avgick. Det som jag har kommit till som en spelare som väl är det som nu ju sätter agendan ganska mycket. Så det stavas ju sannfinländarna, eller hur?
Så är det, ja. Jag satt och listade här i morse lite tidigare statsministrar och funderade på att när hade egentligen senast varit riktigt stabilt. Mm. Och jag kom egentligen till Lipponen. Och sen vet jag inte, det kan hända att där är någon slags sån här nostalgikänsla inblandad redan eller någonting.
Eller
vad det sen kan vara, att man har glömt saker och ting. Men var det så, man tror att det var då som det senast liksom hölls ihop?
Kanske, det stämmer kanske ganska bra in med de här liksom, överlag, de här jättesnabba förändringarna nu under senare tid i samhället. Så det är kanske just typ 15 år, 16 år tillbaka om vi tittar. Så under den här tiden har det ju hänt så otroligt mycket. Och allt går så otroligt mycket snabbare.
Och sannfinländarna gjorde ju det här första stora jytkybrakvalet, vad man nu ska kalla det för, var det 2011, skrällen, ja. Och det har nog varit väldigt svårt att bilda ideologiskt enhetliga regeringar sen dess. Och nu syns det ju alldeles klart hur väl det har gått också. Det har dragits åt alla möjliga håll samtidigt. Mm. Och det är mycket svårare att leda konstellationer som inte har en riktigt glasklar linje att vart de är på väg.
Det kan ju hända att den tiden är förbi.
Det är fullt möjligt. Och sannfinländarna är nu ett nytt element här som och det verkar som att rädslan för sannfinländarna också styr, trots att de inte själva är med i regeringen just nu till exempel. Centern mera sneglar på att vad är det nu med sannfinländarna nu igen, än att fundera på vad håller vi själv på med.
Tror du det finns en sån, eller kommer det att vara så nu under den här nya regeringens tid?
Det är möjligt att det blir på det viset också. Och de här motpolarna, jag menar gröna och sannfinländarna är ju de som verkar vinna på det som är på gång nu i samhället.
I vilket fall som helst så har ju Finland nu då på många plan en ny politisk karta. Dels med just det här generationsskiftet och också det då att sannfinländarna faktiskt nu är helt i egen klass det största partiet i opinionsmätningarna. Så att, ja, vad tror du du får rapportera om här nu i den närmaste framtiden, AG?
Jag tror ju inte att vi åtminstone kommer att inom en nära framtid att bli av med sannfinländarna. Det tror jag inte att kommer att ske. Det är en sak som är säker i och med att de nu är opposition och i princip kan kassera in på allt missnöje som finns i samhället. Och Halla-aho pikar regelbundet centern. De kallas för hjälpparti till de gröna i regeringen och så vidare och så vidare. Det här irriterar centerpartisterna jättemycket.
Och alla kan titta på och kassera in ännu större stöd.
Och i oppositionen så har man ju inte direkt något ansvar för någonting. Utan man kan tala och påstå sig då, presentera alternativ. Men man behöver ju inte visa att de sen fungerar på riktigt. Så han har nog en förhållandevis tacksam sits.
Intressanta tider framöver i finsk politik. Tack för det här samtalet, AG Karlsson. Vi har pratat om den nya regeringen och jag heter Karin Götelid och det här var nyhetspodden från Svenska Yle. Hej då!